Ja, som jag har sagt förut så ser jag det som en förmån att få komma hit till er och trivas tillsammans med er här i Krokek. Jag vet inte om ni kommer ihåg vad jag predikade om förra gången för en månad sedan ungefär. Ibland så försvinner sånt som sägs. Men jag kan väl påminna er lite lätt i alla fall om vad det var. Och jag talade om lärjungaskap och efterföljelse. Och jag talade om en nära efterföljelse. Inte en efterföljelse på avstånd som det fanns en hel del i på Jesu tid. De vågade inte ställa sig helt på som en efterföljare till Jesus. Och det var flera bland annat i Stora rådet som inte följde Jesus på nära håll. Därför att de vågade inte, för att de var rädda för att de skulle bli uteslutna ur synagogan. Och Jesus säger om dem att de värderade eller aktade äran från människor högre än äran ifrån Gud. Idag så vill jag ta er med till Gamla testamentet, till krukmakarens hus och se vad som där skedde. Och det passar faktiskt in även på det här med att vara en efterföljare och lärjunge idag. För den texten säger ganska mycket. Och nu så undrar, vill ni gå med mig dit? Och då tar vi och läser ifrån Jeremia, 18 kapitlet och de första 6 verserna där. Och sen så skulle vi få de verserna på arabiska också, Jeremia 18. Detta är ett ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa, stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där vill jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom upptagen med arbete på drejskivan. Och när kärlet som krukmakaren höll på att göra av leret misslyckades i hans hand, började han om igen och gjorde av det ett annat kärl så som han ville ha det gjort. Och Herrens ord kom till mig. Han sa, skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Jo, som leret är i krukmakarens hand, så är också ni i min hand. Och då tar vi på arabiska då.
بالإنجيل من العهد القديم أرميا عن الخراف وعمله وقال الرب لأرميا قم وانزل إلى بيت الخزاف وهناك أسمعك كلامي فنزلت إلى بيت الخزاف فإذا هو يعمل عملا على الدولاب فلما لم يصلح الوعاء الذي كان يصنعه من الطين في يده عاد وصنعه وعاء آخر كما رأى أن يصنعه فقال لي الرب ألا أقدر أن أصنع بكم كهذا الخزاف يا بيت إسرائيل أنتم في يدي مثل الطين في يد الخراف آمين.
Tack. Ja, tänk att det ska behöva finnas så mycket olika språk och de är svåra allihopa. Det här så fick alltså Jeremia, profeten Jeremia fick en uppmaning eller befallning från Gud. Och att han då skulle stå upp och gå. För Herren ville visa honom någonting viktigt. Och då står det här att då gick jag, säger profeten här. Och han lydde alltså Guds befallning. Och det är alltid viktigt när vi får höra Gud tala till oss, så är det oerhört viktigt att vi lyder, att vi gör som Herren har sagt till oss. Och vad är det då som hände? Vad fick han se då, profeten? Jo, han fick se en krukmakare som var upptagen med arbete på drejskivan. Och så säger Herren till profeten där att som leret är i krukmakarens hand, så är också ni i min hand, ni av Israels hus. Gud hade ju utvalt Israels folk för att de skulle vara Guds folk. De skulle vara hans utvalda folk. Och på samma sätt så är det ju med oss idag. Gud har utvalt oss. Han har utvalt oss i Kristus. Och det här utväljandet är ju ingenting som bottnar och kommer ifrån oss. Utan det är Gud som har gjort det. Därför att Jesus, han säger också till sina lärjungar att ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och det var ju Jesus också som sa till oss, åtminstone sa han det till mig, kom och följ mig. Det var inte så att jag gick till Jesus och sa att kan jag få följa dig? Kan jag få gå med dig? Nej, det var det inte, utan gång på gång, ja många gånger ska jag stryka under, så talade Jesus till mitt hjärta och sa Kurt, jag vill att du ska följa mig. Men det fanns ju så mycket annat runt omkring som jag inte ville ge avkall på just då. Men till slut i alla fall så kom den där stunden då jag sa ja och blev en efterföljare. Nu ser vi här då att precis, säger ju Gud här, som leret är i krukmakarens hand, så är ni i min hand. Och det här är ju alltså, innebär ju att vi som lärjungar idag, vi är också i Herrens hand. Precis som Israels folk var det, så är också vi det idag. Vi är alltså utvalda och vi är placerade på drejskivan för att formas av Herrens hand. Du är utvald och placerad på drejskivan för att du ska formas av Herrens hand. Paulus, han säger så här i Romarbrevet 8:29, att ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Och i Efesierbrevet 1:6 så står det också att han som har börjat ett gott verk hos er ska också fullborda det. Krukmakaren har alltså en bild inom sig som han vill förverkliga i oss. Och här ser vi ju tydligt det som Paulus, jag citerar från Paulus här nu, att han har bestämt att forma oss på ett speciellt sätt. Och förebilden är Jesus Kristus. Vi ska formas så att vi blir lika Kristus. Men så står det lite längre ner där vi läste för då, att när kärlet som krukmakaren höll på att göra av leret misslyckades i hans hand, började han om igen och gjorde av det ett annat kärl så som han ville ha det gjort. Nu är det ju viktigt här, jag vill stryka under att vi inte ska stanna vid det negativa där det står alltså att det misslyckades. Vi har ju en benägenhet att stanna vid misslyckanden. Både våra egna och andras misslyckanden. är vi ganska pigga på att lyfta fram, och det stannar hos oss. Vi har svårt att lämna sådana här misslyckanden. Men jag vill stryka under att textens budskap här i Jeremia 18, det är inte misslyckande. Det är inte textens budskap, utan textens budskap, det är att Herren börjar om igen trots misslyckandet eller misslyckandena. För jag tror inte att vi har bara ett misslyckande i våra liv, utan det lär nog finnas flera. Det räcker att gå till sig själv, och jag går till mig själv, så jag vet vad jag har varit med om. Och budskapet här också, det är att det är inte slut med Israel. Och det är inte slut och ute med dig och mig heller. Därför att Herren säger klart och tydligt att han börjar om. Skulle inte jag kunna göra som krukmakaren gör, säger Herren här. Skulle han inte kunna börja om då med dig och mig? Och göra precis som han vill med oss. Jo, säger Herren, som leret är i krukmakarens hand, så är också du, så är också jag i Herrens hand. Och just där du är, där vill Gud komma och forma dig. Forma dig efter den bild som han vill att du ska bli. Du är alltså i hans hand. Och Gud vill göra något underbart med dig av det här leret som han har. Och för tänk, när en krukmakare, när han tar leret, så tar han ju det med sina händer och placerar det på drejskivan. Det är så Herren har gjort med dig och mig också. Han har tagit oss där med sina händer för att göra någonting underbart utav dig och utav mig. Låt mig lyfta fram ett par personer. Det finns många personer i Bibeln som man skulle kunna lyfta fram där det finns misslyckanden. Och jag vill nog stryka under så här. Det finns inte en enda lärjunge som inte har ett misslyckande bakom sig. Den lärjungen och den kristne finns inte. För vi har det allesammans på olika områden och nivåer. En person, eller ett par personer som jag sa. Den ene är kung David, och så tänker jag på Petrus. Davids misslyckande, det bestod ju i äktenskapsbrottet med Batseba, och sen så en följd utav äktenskapsbrottet blev ju där också att det blev anstiftan till mord på Batsebas man Uria. Och David, han beskriver själv djupet av det här misslyckandet. Han gör det i psalm 32. Så beskriver han hur oerhört djupt det här misslyckandet tog tag i honom och hur det påverkade honom. Han säger bland annat att så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig, och min livssaft den förtorkade som utav sommarhetta. Och det här, han upplever alltså både en fysisk och psykisk börda och tyngd. Så tungt var det här misslyckandet över honom. Men sen så säger han ju vidare där. Då uppenbarade jag min synd för dig. Och så säger han, jag vill bekänna. Och så bekänner han sin synd inför Herren. Och så säger han där till slut, då förlät du mig min syns missgärning. Det måste alltså komma, det kommer fram alltså en djup ånger och ångest också, för han beskriver här hur tungt det var när misslyckandet hade drabbat honom. Och han säger, som jag sa, att så länge han bevarade och ville behålla misslyckandet för sig själv, så försmäktade han benen och ville inte lyda, och inte huvudet heller, för allt var så tungt och jobbigt. Och det här är ju det som man upplever vid ett misslyckande. Det blir tungt på alla sätt och vis. Men David säger vidare sen i psalm 51, så kommer han till den punkten där han vill, så att säga, att Gud ska börja om med honom. Och det är väldigt viktigt att vi kommer till den punkten, att vi, så att säga, att det föds en längtan och ett behov inom oss att Gud ska börja om på nytt med oss igen. Och det här är ju ett beslut som vi måste ta själva i det här. Och då säger David så här i psalm 51 och den 12:e versen, så ber han så här: skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Han ber alltså här på nytt att Gud, kom nu med dina händer, forma mig på det sätt, skapa ett rent hjärta i mig och låt mig på nytt få uppleva den heliga andes frimodighet. Och lite längre fram så ber han också där att ta inte den heliga ande ifrån mig. Han förstod, David här, hur viktigt det här var. Jag vill säga så här också, att jag är tacksam för att de här misslyckandena finns omnämnda i Bibeln. För att det är ju, vi känner ju igen oss i misslyckanden. Nu behöver det inte vara äktenskapsbrott och sådana saker. Men misslyckandet som sådant, det tror jag vi alla här är överens om, hur det påverkar oss och hur vi upplever det. Nästa person som jag tänkte på här, det var ju då Petrus. Och Petrus förnekelse, det tror jag, det känner de allra flesta till. Det är möjligen de ungdomar som har gått i skolan de senaste åren och sista generationen där kanske, som inte har fått lära sig och läsa skriften som vi fick göra. Men innan Petrus förnekar Jesus så bedyrar han inför Jesus att även om alla andra kommer på fall så ska inte jag göra det. Och märk väl, han jämför sig med alla andra. Om alla andra, så skulle de falla? Nej, jag klarar det. Jag kommer att stå. Men Jesus, han såg djupare än vad Petrus själv gjorde. Jesus, han kände till Petrus innersta. Och vi ser ju här hur egna jaget, så att säga, lyser igenom hos Petrus. Även om alla andra skulle göra det, men nej, inte jag. Han litade på sig själv och trodde att han skulle klara det. Och sen så det här egna jaget lyser ju också fram när man kom för att gripa Jesus. Då så tar Petrus sitt svärd och så hugger han av översteprästens öra bland annat. Och här är det återigen, Petrus agerar utifrån sitt eget sätt att agera. Så Petrus, han hade inte tillräcklig kännedom om sig själv. Vem har det? Jag har inte det, har inte haft det och har inte det än. Det finns säkert en hel del kvar som man behöver lära känna sig. Men Jesus, han visste om Petrus svagheter. Och han säger till Petrus att för en tupp, hanen har galit tre gånger, så, eller galit, så ska du tre gånger förneka mig. Och faktum är att jag tror att vi behöver misslyckas ibland för att vi ska bli uppmärksamma på de svagheter som vi har och som vi behöver hjälp med. För att det är ju då vi blir varse om våra svagheter när misslyckandet kommer och vi känner ett behov utav att få hjälp. Egna jaget, det är en stor maktfaktor i våra liv och som behöver krossas och som behöver tillintetgöras. Och när jag var, nu är det en hel del år sedan, så var jag i Höganäs på Höganäs fabrik där de gör keramik och allt, den här kända fabriken. Och när jag var där så var det en av de här kända keramikerna, konstnärerna, som satt vid drejskivan och drejade. Och det var så fascinerande och se den här konstnären sitta där. Så jag blev, tillsammans med min dotter, så blev jag stående där en lång, lång stund för att se på krukmakaren där. Hela hans ansikte lyste, liksom, det strålade om, och jag såg liksom hur intensivt han var inne i det här i arbetet för att forma det här leret som han nu hade tagit upp till den bild som han hade inom sig. För han hade en bild inom sig som han skulle forma det här leret efter. Och när han formade ett stort, ni har säkert sett de här äpplen och päron som var så omtalade här. Och det här var ett päron den här gången som han gjorde. Och jag står och tittar på där. Och sen har han då fått det här föremålet till den form som han ville. Och det var jättefint format. Men döm om min förvåning. När han är helt färdig, vad gör han? Jo, han tar en vass sån här lång nål och sticker rakt ned i det här päronet. Och så tänker jag, men nu förstör han ju det hela. Men mina fysikkunskaper från gymnasiet fanns kvar lite grann. Så att det slog mig, jo, men det är nog så här. Men för säkerhets skull så tänkte jag, jag måste fråga honom. Och han var helt öppen för frågor. Så här. Så jag frågade honom, du, varför gjorde du så där? Jo, säger han, det ska jag tala om för dig. Att om jag nu hade ställt in det här pärande föremålet i brännugnen, då hade det totalt tappat den form som jag har format det till. På grund av den luft som fanns kvar inne i päronet. När det kommer in i brännugnen och utvidgas så spränger det formerna som jag har gjort. Och i värsta fall så går det sönder. Och därför så var han tvungen alltså att göra det här stickhålet. Så att det, för att använda den bilden, det egna jaget alltså behövde få ett utlopp så att det kom ut. Så att inte den bild och den form skulle bli förstörd som han hade format det hela till. Och jag måste säga, jag känner igen mig i den där bilden. Därför att det egna jaget, det måste brytas ner. Därför att det är viktigt alltså att Gud får börja forma oss. Men det här är ju en process som kostar på och gör ont. Och det upplevde Petrus också. Man kan se och förstå hur Petrus upplevde. Det står ju att när tuppen hade galt den här gången, då så tittar Jesus på honom. Blickarna möts. Och så står det att då gick Petrus ut och grät. Men det är inte bara grät, utan han grät bittert, står det. Det berörde honom så djupt, det här. Så att hela hans varelse, så att säga, berördes. Och nu finns det de som säger, jag har mött dem. Ni kristna, säger de, ni har gjort det så lätt för er. För att ni säger bara, ja, det är bara det, ni ber om förlåtelse och sen är allting okej. Men så enkelt är det ju inte. För säger man på det sättet, så har man inte förstått någonting utav syndens konsekvenser och vad egentligen synden innebär. Därför att om vi ser både på David och på Petrus här, så ser vi hur synden och hur det här misslyckandet, hur det tog tag i dem, hela deras personlighet blev påverkad av det. Det är inte lätt. Inte ens på det här sättet. Men samtidigt så vill jag säga så här. Att det är också att förringa vad Jesus har gjort. Om det är så att man säger att det är lätt att be om förlåtelse. Därför att för Gud var det inte lätt. Det var inte lätt för Jesus att gå till Golgata kors och försona oss med Gud. Det kostade oerhört mycket. Det finns ingen som har betalat så mycket för oss människors välbefinnande och för att få oss tillbaka till Gud som vad Jesus gjorde. Så det är inte lätt. Men vi ser här också i Petrus liv att Jesus, han var väldigt angelägen om att han skulle få börja om med Petrus. När kvinnorna har varit vid graven och så här och får budet där att Jesus är uppstånden, så ska de skynda tillbaka och tala om. Och i en gammal översättning så står det så här, att hälsa särskilt Petrus. Och jag tror det är så här. Jesus var så väl medveten om vilken katastrof, vilket misslyckande Petrus upplevde här. Så han ville ge en särskild hälsning till Petrus, att Petrus skulle förstå att han var inte bortglömd, utan att Petrus fanns fortfarande i Jesu hjärta. Och sen så när Petrus och lärjungarna då beger sig upp till Genesarets sjö för att fiska, så är ju Petrus på väg tillbaka, för han säger, jag går tillbaka och fiskar. Men återigen, så är ju krukmakaren där igen, om vi använder bilden på Jesus här nu, så är han där igen och vill forma Petrus till den gestalt och den bild som han ville ha. Och där vid elden där vid Genesarets sjö så frågar ju Jesus Petrus att, älskar du mig? Och han gör det 3 gånger. Och där får Petrus alltså på nytt ska vi säga, ge sitt jakande svar till Jesus att börja om igen. Ja, Herre, du vet. Du vet att jag har dig kär. Du vet allt om mig. Så lika många gånger som Petrus hade förnekat Jesus, så fick han bekräfta att han älskade honom. Petrus, han hade varit i brännugnen och det hade misslyckats. Det blev bara skärvor kvar. Men det går att göra någonting starkt och någonting fint utav skärvor. Jag vet inte om ni har, jo det har ni säkert. Har ni hört talas om chamott? Chamottlera och chamottkeramik. Det är lera eller det keramik som har misslyckats. Som har blivit bara skärvor i brännugnen. Men sen så krossar man den här chamottkeramiken. Så, och maler ner det. Och då får man den absolut finaste och härdigaste leran utav det hela. Och det är det som bland annat finns i de här eldfasta formar som det finns som man ställer in i ugnen. Det är chamottlera. Och det här tycker jag är så fin bild just med Petrus här. Hur han misslyckas och det blir bara skärvor. Men Jesus tar upp de där skärvorna i sin hand. Det egna jaget blir krossat. Det blir bara smulor av det hela. Men utav de där smulorna, utav det där krossade, där gör Jesus någonting helt fantastiskt. Han formar det så att Petrus blir den gestalt som, ska vi säga, får bära fram Guds verk och Guds församling på det sätt som vi kan läsa om i apostlagärningarna. Misslyckandet behöver inte vara slutet för oss på något sätt. Även om det kan göra ont och kosta på. Men det är inte slutet. Utan om vi låter Herren ta hand om oss, så kan han göra någonting underbart med oss. Och det här som då jag vill stryka under, det är alltså att se inte på misslyckandet. Gör inte det. Utan låt Gud på nytt ta dig i sin hand och forma dig. Petrus, han var med sen några dagar senare. Vi firade ju Kristi himmelfärdsdag här i torsdags. Petrus är med där. När han får uppleva hur Jesus återvänder. Han är med längre fram också. På pingstdagen. Då är det han som träder fram jämte de 11, står det. Och vad gör han då? Gömmer han sig bakom de andra på grund av misslyckandet? Nej. Vad är det som har skett? Jo, Guds ande har tagit tag i Petrus. Och nu är han inte rädd längre. Nu behöver han inte stå där och förneka på något sätt och bortförklara saker och ting. Utan nu är det han istället som tar ordet framför alla de andra. Och till och med framträder och ställer judarna och överspräster till svars för vad de har gjort med Jesus. Den som Gud hade sänt till oss, honom dödade ni, säger Petrus. Han hade varit i brännugnen och misslyckats. Men Jesus, krukmakaren, hade tagit hand om honom, format honom till, det, till den gestalt som han ville ha honom till. Och låt mig avsluta med att säga så här då. För att använda profetens ord, eller Guds ord från Jeremia. Skulle inte jag kunna göra med dig som denne krukmakare gör, säger Herren. Jo, som leret är i krukmakarens hand eller i Jesu hand, så är också du i min hand. Så är det. Och nu så tycker jag skulle faktiskt tillsammans med er vilja göra den här versen i psalm 51 till vår gemensamma bön här som avslutning. Den är mycket kort. Och vill du be den högt tillsammans med mig, så gör det. Och då lyder den så här, jag citerar den först. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Ska vi be den tillsammans? Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Amen. Herre, tack att du inte tar din hand ifrån oss trots att vi misslyckas. Men Herre, nu så har vi inbjudit dig att forma oss på det sätt som du vill. Vi säger till dig, Herre, välkommen. Välkommen att forma oss av din hand. Amen.